Välkommen till Vi-podden. Alla Vis texter finns att lyssna på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Programledare är Stina Joffs. Nu börjar vi.
Då ska jag hälsa Åsa Bäckman, biträdande kulturchef på Dagens Nyheter. Välkommen till Vi-podden.
Tack.
Du har skrivit en bok som handlar om dels dig själv, men också andra personer och familjer. Thomas Mann, Per Westberg, Jan Myrdal, Per Lagerqvist, Slas och så vidare och så vidare. Och det ni har gemensamt är att ni har vuxit upp, som du skriver, i skuggan av en författare.
Mm.
Vad är det här för bok?
Nej, men det är precis som du säger, det är en bok som handlar om hur det är att växa upp som barn egentligen och ha en författande förälder. Och den här boken kom till, tror jag, när jag på 00-talet så började komma flera olika böcker och intervjuer där författarbarn pratar om sin uppväxt. Och jag är själv barn till en författare, min pappa till Erik Bäckman. Han föddes 35 och dog 95. Och när jag läste de andra författarbarnens berättelser så blev jag så otroligt fascinerad, för att jag bara tänkte, hur kan det vara så här likt? Det är som att de här författarföräldrarna skapar samma sorts psykologiska mönster runt omkring sig. Och att det blev så tydligt när man la de här texterna bredvid varann. Och sen till det så adderar jag då familjen Mann, alltså Thomas Mann som levde ihop med Katja och de fick 6 stycken barn. Det är ett av världens mest underbara författarfamiljer, skulle jag säga, för att alla är skruvare på olika sätt och ganska excentriska. Men de är också intressanta för att där blir det här psykologiska mönstret runt det här skrivande fadern som det är där då, så också så tydligt.
Mm. Men vad är den här skuggan? Att leva i den där skuggan?
Alltså i de här familjerna så blir den här författande föräldern utgör ett totalt centrum. Alltså alla kretsar runt den här personen, därför att det är så viktigt att den ska kunna skriva hela tiden. Och ofta är ju de här föräldrarna inte helt stabila psykologiskt, kan man väl säga. För att de går väldigt mycket upp och ner i humöret, som det är ändå konstnärssjälar. Där de ibland är euforiska över sitt arbete och ibland liksom helt fyllda av liksom av självhat och själväckel för det de gör. Och då, det blir liksom hela familjens projekt att få dem att skriva, att bli lugna nog och skriva, parera deras liksom stämningslägen hela tiden. Och då blir det så att de runt om, och framförallt som barn då, där man är helt uppvuxen med familjerna, lär sig att reglera sina egna behov efter vad den här skrivande personen behöver. Behöver den stöd, tröst, uppmuntran, så är man där och hjälper till med det. Och du får sätta sina egna behov, alltså dra dem tillbaka. Så att hela tiden har man den här, alltså det är den skrivande föräldern som bestämmer ens liv egentligen. Mm.
Men förstår man som litet barn hur betydelsefull den här, i ditt fall, pappan är?
Jag såg det eller lärde mig det väldigt tidigt. Därför att så mycket, alltså om pappa kunde skriva eller inte, präglade liksom hela vår familj. Och det var, jag har 2 syskon.
Och du är äldst?
Jag är äldst, precis. Mm. Jag har en syster och en bror. Och min mamma som var tandsköterska, hon var väl den som på ett stod i första ledet för att hela tiden liksom underlätta för pappa. Men att jag var den som ställde mig bredvid henne i den här lilla stödtruppen som skapades runt omkring honom. Och vi gjorde verkligen gemensam sak för att liksom underlätta för honom. Och det tror jag att jag hade i mig från att jag var väldigt, väldigt liten. En känsla av att det var viktigt att han kunde skriva. Det var avgörande att han kunde skriva för hur han mådde, för vår ekonomi också. Men också att konsten är otroligt högt värderad. Alltså att konsten går före livet. Mm. Hela tiden. Och det tror jag att man som barn lär sig känna väldigt tidigt, för att man har det här liksom tassande sättet. Man märker att hela familjen snurrar runt liksom det här skrivande föräldern. Mm.
Och när du säger att konsten är viktig och viktigare än allt annat, förstår man att är konsten god, så att säga? Är konsten en bra sak för ett barn? Det är någonting man måste sträva efter, vad den kostar.
Ja.
Och det förstod du som äldsta flicka i den här lilla trion av barn.
Absolut.
Och du, om jag förstått det rätt eller tolkat rätt, så du kände också att du hade verkligen kraften att hjälpa din pappa, fast du var så liten.
Ja, jag tror, och det är också så komiskt, för att pappa var en författare som, om man beskriver hur han skrev, så han debuterade i början av 60-talet, tillhörde den rörelse som man kallar konkretister, skrev experimentellt, ansågs ofta som rolig, absurd, svår. Men på ett sätt en författare för andra författare.
Mm.
Men han var ju en sån som andra tyckte också var komplicerad att läsa. Men jag, från att jag kanske var 7, 8, 9, hade en känsla av att jag förstod honom. Eller att jag, liksom, att jag alltid var så nyfiken på vad han skrev. Att jag lärde mig på något sätt hans ton och hans stil och så. Och hade en känsla väldigt tidigt av att det också spelar roll vad jag tyckte om det han gjorde.
Men det gjorde väl det. Han uppskattade väl dina kommentarer och dina sätt att få honom att må bra. Du skrev någonstans att du var hans första läsare.
Ja.
Det är ju ett enormt ansvar för en liten flicka.
Ja, om jag säger så här, jag tror kanske att jag ändå var viktigare. Jag trodde att jag var viktigare för hans skrivande än vad jag förstås var. Men liksom i min självbild så var det viktigt. Också tror jag för att han hade ett sätt som också är väldigt genomgående hos alla de här författarna. Att de går liksom till och från. Att de kan vara extremt närvarande och känslostarka när de är i det läget. Men sen så går de in i sina arbetsrum och då blir de väldigt liksom frånvända. Och att jag tror att jag ändå var uppvuxen av att när pappa var framme, när han liksom såg mig, så kände jag mig ofta väldigt sedd, som att det var viktigt vad jag tyckte.
Mm.
Och att jag liksom resonerar med honom väldigt tidigt. Jag var nog odräglig lillgammal, hör jag när jag sitter och pratar om det nu. På det sättet.
Du har skrivit så himla fint i det här, i den här boken, i början av boken, att jag citerar: jag kunde se om han var tillfreds med det han för tillfället skrev bara genom hur han öppnade ett köksskåp.
Mm.
Var du så observant på din pappa?
Mm. Det känns som att jag fick någon slags förstorade sinnen liksom, i förhållande till honom. Att jag alltid såg hur han såg ut ansiktet, hur han rörde sig. Just där, bara hur han gick in i köket eller hur han pratade med katterna. Alltså, i vilket tonläge så visste jag om han var tillfreds med det som han skrev eller om han var inne i de här skamvarven som han hade liksom runt det han skrev. Han var otroligt, han hade enormt höga liksom konstnärliga ambitioner hela tiden. Att jag menar, varenda dikt skulle förändra hur dikter brukar skrivas, varenda roman skulle förändra hur roman brukar skrivas. Och när han inte nådde upp till det, vilket ingen människa kan nå upp till, så fick han de här, alltså något svart mörkt självhat liksom.
Mm. Det finns någon grandiositet och det här självhatet, att pendla mellan de där känslolägena måste ju vara väldigt som ett barn att se det. Det är nästan, tänker jag ibland så här, på en som, om man är medberoende, att man kollar på hur den personen, verkar han glad? Verkar han för glad kanske? Har han druckit någonting? Eller väldigt nervöst och har sinnet så öppet att aldrig kunna slappna av.
Ja, och jag tror att om man lägger de här skildringarna av författarbarnen bredvid varandra, så ser man att det här är ett genomgående mönster. Liksom att barnen blir, precis som du säger, medberoende. Jag kallar det till och med för konstnärligt medberoende. Det är väldigt likt ett missbruksberoende, för att man får samma, det där, den enorma observansen och också den där enorma ansvarskänslan. Att man känner att det ligger på en själv att, liksom, att hjälpa den här vuxna personen. Och jag kan ju komma ihåg att när jag kunde komma hem från skolan och om pappa låg ledsen och bekymrad i, liksom i soffan eller i sängen, att jag kände att det var mitt uppdrag eller min uppgift att liksom prata upp honom, att få honom att att ändå bli på så gott humör och tro på det han gjorde så att han gick tillbaka in i sitt arbetsrum. Mm.
Och när du kom hem från skolan då och såg en ledsen pappa i soffan, säger vi, och märker att han inte har kunnat skriva, det är den slutsatsen du drar. Då började du prata om andra saker som han har skrivit som har blivit så väl mottagna. Ja. Och...
ja, efter, ja, då kunde jag väl citera lite recensioner eller vad någon jurymotivering hade sagt och sådär. Bara för att jag visste att han på något sätt behövde höra det. Och på gott eller ont så var det ju faktiskt så att jag ibland lyckades. Mm. Vilket fick mig, tror jag, att ännu mer då känna att jag hade kapaciteten att göra det. Att om jag la manken till och verkligen koncentrerade mig på hur jag skulle få upp honom i sängen, så kunde det hända att han faktiskt gick in och började knattra på skrivmaskinen igen. Mm.
Det är något helt otroligt, tycker jag, när man läser den här boken. För att det är både... Det känns lite fnissigt ibland att du pratar upp din pappa, och så otroligt sorgligt att lägga det på en unges axlar. Ja. Liksom. Och du gjorde det själv uppenbarligen.
Ja, men jag måste ju liksom också som barn i att man går dit man får kärlek. Liksom. Och på något sätt så måste jag ju ha känt mig att jag fick en funktion och att jag blev betydelsefull genom att göra det här. Men jag kan också tänka att det finns något sorgligt i det, och att också... att inte en vuxen ser det här. Alltså det här enorma ansvaret som jag tog. Men det är väl på ett sätt så hemskt att ibland så ser inte vuxna såna här saker. Utan det är sånt här som barn håller på med. Och vuxna förstår inte vidden av det här ansvarstagandet.
Mm. Jag tänker på också en liten sorglig passus i boken där du skriver om... Du skriver om din tonårstid och dina dagböcker där, och de handlar inte om dig och förälskelser och knasigt med kompisar, utan de handlar om din pappa. Mm. Det är ju så konstigt, för just i tonåren då är man ju väldigt självupptagen.
Ja.
Men du var inte det då?
Nej, då skrev jag så här små... Jag berättade hur det har gått för den senaste pjäsen eller de senaste recensionen, och idag mår pappa så där och... Idag är han lite ledsnare. Och, så här, som en liten loggbok ungefär över hur hans skrivande går.
Mm. Och du har dedikerat boken till dina två syskon Jonas och Eva.
Mm.
Och de kände uppenbarligen inte riktigt på samma sätt som du gjorde.
Nej, det är så skönt nu, för de har ju läst det nu. Och de säger att de känner igen allt. Vi har ju väldigt lik bild av vår familj. Men att de ser ju också att det här var mycket kraftigare för mig. Vilket förstås är för att jag är liksom äldsta barnet. Och att de hade inte fullt lika stark ansvarskänsla för dem. Jag tror deras medberoende är inte lika starkt som det har varit för mig.
Nej, förmodligen för att de också kände att du tog hand om det.
Ja.
Ja. Du, det är helt fantastiskt att kliva över tröskeln till de här olika författarhemmen och höra barnen berätta om någon förälder. Oftast är det ju män. Längre bak i boken så handlar det också om kvinnor, de här kvinnliga genierna. Mm. Liksom. Kommer det här förändras, tror du? Kommer författaren ha en sån upphöjd plats som...
Alltså den första förändringen är ju egentligen kanske där... på 60- och 70-talet när fler kvinnor börjar skriva och fler kvinnor kan få den här liksom centrumpositionen i familjen. Det är ju som första vågen där det börjar ändras. Men då var de ju ändå fortfarande relativt få. Förvånansvärt många kvinnliga författare har också levt ensamma med sina barn och inte levt liksom i äktenskap. Nu är det ju annorlunda. Men nu ser man ju verkligen, om man tittar på hur det ser ut idag, så är det ju... Men majoriteten av författarna är kvinnor. Om man tittar på debutanter så är majoriteten kvinnor. Tittar man på skrivutbildningar, majoriteten kvinnor. Så att hela det här fältet håller ju på, balansen håller på att ändras. Och det måste förändra det här. Alltså när det ibland är två stycken i samma familj som kanske skriver. Eller där det är kvinnan som har den här, som är den som är författare. Alltså min förhoppning med den här boken är att dels att man nu ska få titta in de författarfamiljerna, men också att andra som har levt i familjer där man har en sån här central förälder ska kunna känna igen sig. För jag tror att det finns förstås familjer där det finns forskare eller politiker eller liksom andra offentliga personer som har som skapar samma centrum. Men det som är fascinerande i de här författarfamiljerna, förutom att de är liksom kanske lite skörare, de här personerna, är ju att faktiskt också barnen ofta blir material i föräldrarnas böcker. Och det behöver inte, en vds barn behöver inte liksom åka in i en årsredovisning.
Det är en otrolig skillnad.
Det är en väldig skillnad. Och eftersom en författare på ett eller annat sätt alltid gör om liv till konst, även om man inte skriver självbiografiskt, så utgår man ändå från sina erfarenheter. Och erfarenheter som andra människor i sitt liv, eller i ens omgivning också har gjort. Mm. Man använder familjs liv in i sitt konstnärskap. Och barnen är med om att de själv ibland dyker upp som figurer eller känner igen drag av sig själva eller utseende av sig själva, utan att man har fått vara med om att tycka någonting om det. Mm.
Tvärtom har man ju uppmuntrat kanske då, i ditt fall, pappan att skriva.
Men jag tänker, flera av de här författare för barnen hittar ju sig själv då i sina föräldrars böcker. Och vissa tycker inte om det. De känner sig jätteobekväma med det. Och det här har inte varit någonting som man tagit hänsyn till tidigare. Utan jag tror att det egentligen först nu, när det här liksom lite maktbalansen och den här vördnaden för författarna på ett sätt har blivit mindre, då kan också människor som åker in i romaner säga att man tycker att det är obehagligt, att man inte...
Jag går inte med på det.
Man går inte med på det. Därför att det är ändå... Det är en makt och balans. En skriver, en blir omskriven. Och det kommer man inte ifrån. Och jag tror inte man kan göra någonting åt det. Men man måste ändå erkänna det som att det är en obalans.
Ja, tack snälla Åsa Bäckman för att du kom hit och pratade om denna väldigt läsvärda bok. Stort tack!
Tack, tack!
Vill du ta del av alla Vis berättelser men inte medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto.